Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men det är ju någonting som vi har uppskattat väldigt mycket, i alla fall jag.
Mm.
Den här berömda... Men i alla fall,
ja.
Mycket välkomna till Radio Free Martinica, avsnitt 3.
Och det är Martina Montelius och så Dominika Persinski. Mm. Och inte bara vi har en gäst.
Vi har en gäst också. Välkommen Lars Åhly.
En herrgäst. Vi är helt till oss här på vardera flanken.
Ja,
Lars sitter med armarna i kors och ser nervös ut.
Taggarna ut också.
Jag är gift, tänker han. Mm. Ja, men det respekterar vi.
Ja, det är än så länge.
Ja.
Vi har inte hunnit dricka så mycket vin.
Nej, men Martina, jag har inte druckit så mycket kaffe.
Nej, men du och jag dricker vin.
Mm.
Och Lars ska på möte sen, så han har avböjt vin.
Mm. Han dricker min favorit kaffekopp.
Ni är tvillingsjälar.
Ja, vi är ju det. Alltså, jag är lite...
Intuitivt tog han din favorit kaffekopp.
Ja, vi säger det.
Ja.
Nej, men jag är lite i gasen idag. Ja. Vi får kompensera dig för det här sen, Dominika, och bjuda in någon från den andra politiska sidan.
Ja.
Men som ni säkert vet, ni lyssnare, så har ju Lars tidigare varit partiledare för Vänsterpartiet.
Alla vet vem Lars är.
Ja, ja. Men så här gör man när man pratar professionellt.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Herregud, ska behöva undervisa dig här.
I journalistik.
Och det är ett parti som jag har röstat på i alla år plus. Han är så stilig.
Jo, så här har vi då. Så här har ju tongångarna gått nu. Martina ringde för 10 minuter sedan och sa att hon var jättenervös för att du skulle komma. Och innan dess har vi då pratat, som hon bestämde att du skulle komma, att hon förälskade dig.
Mm.
Men jag kanske inte skulle ha sagt det.
Fast det är ett uttryck som jag använder. Man ska inte ta det så väldigt allvarligt. Det är ett uttryck som jag använder om människor som jag är förtjust i på avstånd.
Det jag tänkte säga att du har ju dolt det väl. Jag har faktiskt inte märkt av det någonting alls.
Du kanske märkte att jag inte vågade prata med dig när du var här på Brunnsgatan.
Ja, fast det var ingenting som jag märkte speciellt, för du var så upptagen, så det såg helt rimligt ut att du inte hade tid med mig.
Vi är på din teater nu på Brunnsgatan, kan vi säga också, i en liten soffa.
Men hur tyckte du att det var då förra gången du var här? Du lyssnade på en politisk debatt.
Ja, det var en kulturpolitisk debatt som var kul. Jag saknade lite inslag i det, men jag tyckte att det i huvudsak var väldigt roligt. Och framförallt så var det spännande nytt grepp med frågeställningar som kanske inte vanligtvis får så mycket tid. Kulturpolitiken blir väldigt ofta motioner och propositioner och budgetposter. Och kulturpolitik borde i mycket större utsträckning handla om livet.
Ja, men är det inte svårt att få politik att handla om livet?
Nej. Det borde inte vara så svårt.
Men i praktiken i det dagliga arbetet, föreställer jag mig. Eller snarare så kände jag en regissör som heter Staffan Ros, som jobbade mycket med den numera döde socialdemokratiska politikern Odd Engström.
Ja.
Som var väldigt briljant.
Ja.
Och han var faktiskt statist i en tv-serie som heter Morsarvet, som Staffan gjorde.
Jag kommer ihåg det.
Och då pratade
Solveig Ternström spelade
det. Exakt, det var hennes serie.
Ja.
Och då så på kvällarna så pratade de ganska mycket politik, och någon kväll så beskrev Odd väldigt målande och detaljerat sin vision för skolan. Och Staffan sa då, möjligtvis lite på örat men ändå, men varför gör du inte bara det här då? Du är ju i den positionen, det är ju fantastiskt, varför gör du inte bara? Och då tittade Odd sådär sorgset.
Men är det inte märkligt att det är så vattentäta skott mellan olika världar också? Att folk liksom inte riktigt begriper vad andra gör.
Det är ingen som begriper vad vi gör med
kulturen
heller.
Nej, precis.
Vad det är som kostar pengar till exempel är väldigt svårt att göra.
Eftersom alla förutsätts jobba gratis för att de har det som sin hobby.
Den där sedelärande historien om Odd Engström, det är ju sant. Va? Att politiken har en tröghet i sig som man kan förbanna och gör att man ibland känner att man är så långt ifrån det man en gång gick in och engagerade sig för. så att man står och trampar i någon sorts jävla dypöl och kommer ingen vart. Mm. Därför att det är så mycket som hela tiden ska tas om hand och sådär. Men om man inte har kvar den där visionen som man faktiskt en gång brann för och som man förhoppningsvis fortfarande någonstans brinner för, då blir man en jävla dålig politiker. Då blir man en dyngtrampare.
Men hur gör man det? För jag upplever dig som en väldigt explosiv person. Hur hanterar man den explosiviteten i
jävlar just det? Vad jag trampar dynga snabbt då.
Då gör det.
Ja. Det sprutar åt alla håll. Nej, men du kan ju bli arg. Du har ju blivit arg faktiskt.
Jag har ganska lätt för att uttrycka känslor om man skulle tycka positivt.
Det är positivt.
Ja, en del tycker inte
det. Ja, men hellre det än såna här fjäskiga jävla tillrättalagda människor.
Mm. Ja. Det har jag kan ju säga att jag har varit väldigt tillrättalagd och fjäskig också. Alltså, i rollen så ingår ju att jag representerar som till exempel partiledare, men även som riksdagsledamot eller något annat uppdrag, så representerar jag mer än mig själv.
Mm.
Det liksom ingår i att jag har blivit vald till förtroende av några.
Då kan inte du bara vara dig själv.
Då kan jag inte bete mig hur som helst. Jag kan...
Men hur klarar du det då? Jag har övat så många år att lägga band på mig. Jag fixar inte det.
Ja, det är
jobbigt. Ja.
Det här är du när du lägger band.
Ja, nu är jag jätteordentlig och snäll. Jag har inte sagt ett enda könsord på sen Lars kom. Av faktiskt,
nej, det är 10 minuter.
Ja, hyfs. Ja.
Det är bra.
Ja. Du är jätteduktig.
Men snart, det kommer snart.
Snart kommer du säga pillesmål.
Ja.
Men ja, precis. Det måste vara svårt att vara ett ämbete så att säga. Eller vara en position.
Man går in och i lägga den rollen. På sig. Eller jag gjorde i alla fall det. Jag gick in i den rollen så mycket så att jag faktiskt inte tyckte att det var så ansträngande. Därför att jag var ju partiledare.
Mm.
Inte bara arbetstider, utan jag var partiledare dygnet runt, året runt, ständigt igen. Och det gör också att man kan hantera jobbiga situationer. För som partiledare i Sverige, litet land, så är du väldigt igenkänd.
Mm.
När jag var partiledare inför valet 2010, då gjorde de en undersökning som visade att Reinfeldt och Mona Sahlin, de var ju mest igenkända. 97% kunde liksom se det.
Men de här tre som inte vet, vad
är det? Ja, det undrar man vilka det är, verkligen. Och sen kom Maud Olofsson och jag på 94.
Herregud!
Ja, det betyder att 6 av 100 kunde inte tala om vem jag var när de såg min bild. Och det gör ju att jag kan inte gå på Konsum och tro att jag kan liksom bete mig hur som helst. Snatta.
Snatta är ett av mina absoluta favoritsamtalsämnen. Vi hade det i förra avsnittet.
Jag tänkte på Anders Lindström.
Ja, och vad är det då som gör att människor som tjänar bra, det är fler som har gjort det. Det är fler människor som...
Då har man problem.
Ja, men vill man inte bara känna att man lever?
Ja, det är
att man är de här jävla flygplats, hotellrum, möte, flygplats, hotellrum.
Det är inte den fattige som går in och snor en fläskkotlett. Liksom. Utan det här är ju verkligen någon som har råd att betala för sig.
Nej, men jag menar då att det här inte behöver ses som enbart negativt. Utan att det finns en viss liksom ett drag av anarki i det hela som är ganska sund på något vis.
Att man hoppas att det går att få utlopp för den på annat sätt.
Ja, men det är svårt att vara vuxen. Det är svårt att vara vuxen. Det är svårt att bara jobba, flyga någonstans, ha möte, hänga ensam på hotellrummet. Alla vet ju hur den här typen av liv ser ut.
Men samtidigt
att man vill känna att man lever på något vis. Jag tycker inte snatteri bara är av ondo, om man säger så.
Nej, men sen...
Alltså, alla förseelser så är det ju fan inte så jävla farligt.
Nej, men nej. Alltså, det är väl just det där med att representera något annat än sig själv. Men jag kommer ihåg när det var, det vill säga att är man politiker så står man så att säga för uppfattningen att vi inte ska sno någonting. Sådär. Men jag associerar faktiskt till Bill Clinton och Lewinsky-skandalen.
Mm.
Jag kommer ihåg att det jag tänkte då, när det var liksom hela bilagor i tidningarna om det här med Clinton, så tänkte jag, men vad är det han egentligen har gjort?
Han har varit, som är så jävla farligt.
Men han har varit otrogen mot sin fru. Och det är klart att det är klandervärt på många sätt, förutsatt att Hillary verkligen...
Men varför är folk otrogna?
Vad är emot det?
Jag kan svara på det väldigt snabbt, för att de kan det.
Det
finns någon som vill vara det med dem.
Ja, men om man då representerar... Om man då är president of the United States, egentligen, även om det är omoraliskt att vara otrogen, på vilket sätt påverkar det någons kompetens?
Mm. Men det kan påverka liksom, att man är en person som...
Det fanns en komplikation där, för att han är inte den första president som har kommit på med att ha byxorna neddragna. John Kennedy var...
Han hade byxorna nere vid knäna hela tiden med världens snyggaste brud. Alltså.
Ja, och med flera. Ja. Alltså, så att problemet med Clinton, det var att hon stod i en beroendeställning. Mm.
Det var det.
Hon var praktikant.
Och Marilyn stod inte i beroendeställning.
Nej, det gjorde hon faktiskt inte. Nej. Och därför fanns det ett ganska mörkt drag i den här otrohetsaffären. Mm. Som gjorde den sämre och värre och svårare att försvara än andra otrohetsaffärer.
Än om man hade fått ihop det med Madonna.
Ja, då hade det varit lite jävla. Det hade varit kul.
Det hade varit kul. Vi vet ingenting om det. Det kanske har hänt.
Ja, vem vet.
Jag hoppas det. Ja. Men vad var vi?
Jo, ja. Det var apropå det här med känslor.
Ja.
Och att kunna vara sig själv. Och det kan man inte alltid vara i olika positioner. Åtminstone så fick jag lägga band på mig ibland. Och det känns väl rätt skönt att inte behöva det.
Ja, det föranleder ju nästa fråga. Liksom, hur du upplever den här tiden nu då, när du inte behöver lägga band på dig. Men vi tog ju en liten promenad på gatan. Vi såg sig på vägen hit och då sa att du inte behöver vara så försiktig längre.
Nej.
Hur känner du inför det?
Jag talar numera inte för fler än mig själv.
Mm.
Och det är ju en frihet i det. Att jag behöver bara tänka efter, kan jag stå för det här? Och jag behöver inte tänka efter, hur tas det här emot i ett parti eller bland andra människor? Och det känns ganska skönt tycker jag. Samtidigt så har jag aldrig tyckt att det var betungande att ha förtroendeuppdrag. Jag tyckte att det var det roligaste som finns.
Men vad ska du göra?
Så att det finns liksom två delar i det här. Å ena sidan så är det kul att kunna vara privata Lasse lite mer, lite oftare. Å andra sidan så jag älskar ju att känna att jag har folks förtroende och att försöka förvalta det.
Men nu så har du ju den här enorma kännedomen kring ditt namn och din person kombinerat med en nyvunnen frihet. Hur kommer du göra med detta? Hur kommer du bära åt? Och vad ska du göra med det? Det är en kombination av ganska bra grejer som du nu kan förvalta.
Ja, det jag just nu är upptagen med och funderar över att göra, det är att skriva en bok.
Oh.
Och inte en bok, någon sorts memoarer eller någon sorts skildring av det politiska livet, utan en fiktionroman.
Skönlitteratur.
Martin
har slösat alltid för litteratur.
Men jag har inte kommit så långt, så att jag har skrivit massor som jag kan tala om är någon sorts förskrivningar för. Och liksom lära mig att återta språket. Därför att under en lång period så har inte jag kunnat formulera mig på ett skönlitterärt sätt. Nej. Jag har formulerat mig i debattartikelform, motionsform, talarform. Alltså
har du skrivit dina egna debattartiklar?
Ja.
Vad duktig du är.
Och även mina egna tal.
Det är bra.
Men hur länge har du intresserat dig för att skriva skönlitterärt?
Väldigt länge, men jag har inte gjort det på länge.
Nej.
Men alltså, jag återupptar nu någonting som jag har gjort när jag var ung.
Ja. Så du har det där suget efter att skriva?
Jag kommer ihåg att när jag gick i gymnasiet så frågade folk vad jag ville bli, så jag författare.
Är det sant? Klart,
och alla vill det. Visst, det är det finaste man kan vara, Martina. Ta åt dig, sug upp här.
Det är väldigt fint.
Mm.
Så att nu håller jag på att fundera ut olika idéer, för att jag har lite för många. Alltså, om jag sätter mig ner och skriver nu, då kommer jag att rasa ut i så många saker så att det kommer inte finnas någon röd tråd i en bok, utan det kommer att bli massor med olika saker som inte kommer att kunna bindas ihop.
Men kommer det knyta an? Men inte en nyckelroman heller?
Ingen gröna gården som Viktor Backström har skrivit nu. Som jag också
den har blivit lite sågad dock.
Jo, men jag tror att den är inte. Nej, men det är klart den är ytlig. Men jag tror att den är skitrolig.
Men vet du vad det bästa tipset är? Och det är inte bara mitt tips. Det här är något som jag och en massa andra författare har pratat mycket om. Det är det här att man tittar på sitt manus och så tänker man känner sig lite sådär. Det känns nästan lite hemskt. Ska någon få läsa det här? Då är det bra. Då är det bra. När det känns som att man riskerar någonting.
Ja, okay.
Genom att ge bort det här. För att man avslöjar sig.
Mm.
Jag tror inte man kommer undan utan att avslöja sig. Om man vill att ens bok ska ha någon sorts angelägenhet för andra.
Mycket bra.
Sen behöver det inte vara konkret avslöjande. Det kan vara ett fiktionaliserat.
Känslomässigt avslöjande. Att
men ändå bara genom att ta upp vissa ämnen så blottar man sig.
Man blottar vad man är. Ja. Vad som ligger det närmast att säga. Jag kan ju skriva om en man med Jörgen som heter Jörgen som har tics.
Mm.
Och det är ingen som alla ser att jag inte heter Jörgen och inte har tics, men det handlar om mig ändå för att det inte känns.
Ja, det är precis.
Det är dem man måste ge bort.
Och man kan förklä dem i någon annan persona liksom, men det är ändå dina känslor, du äger ju känslorna du skriver om.
Och det jag tycker det är fantastiskt att höra att du inte planerar någon sån här bok med dig själv på omslaget där det står
mina år.
Så här, och sen så står det när Göran Persson var dryg mot mig. så här. Ja. Utan att det faktiskt, för det är mycket intressantare att läsa.
Ja. Men var han dryg mot dig?
Nej, inte särskilt. Men jag läser just nu, en bok där han var väldigt dryg. Och det är Per Nuders, Stolt men inte nöjd. Och ja. Det är inget smickrande porträtt av Göran Persson i den boken.
Nej, men jag tror att han är en sån här person som man kan läsa väldigt bra bara av att titta på honom.
Jag träffade honom i lördag faktiskt.
Ja, är det bra med honom?
Ja, ja. Det är så här, jag invigde en konstutställning i Gryt i Stjärnhov. Mm. Han bor ju inte så långt därifrån. Så att vi är med i samma förening, nämligen Konst i Gryts vänner.
Åh, vad fint.
Ja. Mm. Så att vi träffades på invigningen där och det verkade vara bra med honom. Och vi kom överens om att vi borde träffas och diskutera läget.
Läget.
Men förutom liksom, förutom kulturen då, alltså det skönlitterära, hur ska du sälja dig till mammon då? Alltså du hoppas inte säkert att om du skriver en bok att han också säljer, men
ja, men jag har inte gett upp planerna på att få ett heltidsjobb än.
Nej, är det så? Skulle du vilja ha det?
Ja, det vill jag. Jag vill jobba med någonting som jag brinner för och som känns meningsfullt och som jag kan göra skillnad.
Och vad skulle det, ge ett exempel vad det skulle kunna
vara? Jag har sökt
vara.
Några jobb som jag inte fick. Den förra regeringen ville ju inte utse mig till generaldirektör för kulturrådet, vilket jag har viss förståelse för. Men jag ansökte.
Ja. Det borde verkligen vara.
Så att det finns många typer av jobb som jag skulle kunna tänka mig. Jag har ju, det är en fördel med att ha varit partiledare, att jag har fuskat i massor av olika områden och kan ganska mycket och väldigt mycket.
Mm. Så du måste vara med På spåret också? Nu säger vi På spåret redaktionen, alltså, ring Lars.
Jag och Göran Hägglund. Vad säger ni om den?
Han har ju också varit här. Ja, han är väldigt...
Om det är två karlar som Martina är kär i så är det dig och Göran Hägglund.
Ja. Det roliga är ju att vet du om, Dominika, att samma säsong som du och jag var med i På spåret så tackade Ulf Adelsson nej. För han vågade inte.
Mm. Det är många som inte vågar.
Jag kan ju säga så här att om jag hade varit med i början, alltså 90-talets början, när de här första På spåret gick, då hade jag varit så jävla bra, för jag kunde ju alla järnvägslinjer.
Jag hade jobbat
på järnvägslinjer. Och då var det ju nästan bara svenska järnvägslinjer i början.
Då skulle du ju ha bara...
Nu är det ju sådana här, liksom, så här, nu är det plötsligt någon bilväg på Kuba. Liksom. Då är jag borta.
Vi drog ju jättebra på alla utländska grejer, men vi drog ju väldigt dåligt på de svenska.
Ja. Vi kan ingenting i Sverige.
Vi skulle ju köra runt i bil och titta på Sverige.
Men
vadå? Frågar de aldrig aktiva politiker?
Nej, det tror jag inte de gör.
Ja, men Gudrun Schyman har ju varit med, hon är fortfarande.
Ja, men det är väl... Ja.
Ni är ordförande i ett parti.
Ja.
Men det har du rätt. Det är ordförande då.
Ja.
Men de kanske inte räknas.
Nej, men det är det jag menar. Det räknas ju inte riktigt. Nej, det räknas
inte
riktigt.
Det kanske är lite nedvärderande av FI. Att man inte tillät henne.
Ja, men det är också... Siffrorna får ju ändå tala för sig själva.
Det kan vara så. Hon har ju också varit med i Let's Dance.
Skulle du tacka jag till Let's Dance?
Jag har tackat nej 3 gånger.
Har du?
Ja.
Jag har också tackat nej.
Min fru är lite sur på det för att jag är så jävla dålig på att dansa. Hon tycker att jag skulle behöva den där.
Men går ni ut och dansar ibland, du och din fru?
Ja, det händer. Alltså, kanske inte går ut och dansar, men det finns ju fester.
Men din fru är väldigt, väldigt snygg.
Det är hon faktiskt.
Ja, måste jag säga. Jag har noterat detta.
Jag är lite gamla, så att jag missade ju Lars det på något sätt.
Ja.
För jag såg det. Att din fru,
hon hade 40-årsfest.
40-årsfest.
Men Lars, är det viktigt att hans fru är snygg? Säg ärligt nu.
Ja, alltså, jag hade inte lagt an på Åsa om hon inte hade sett bra ut.
Jag tycker det är så skönt att du erkänner detta. Jag tycker det är så skönt att du, man vill ju det.
Men sen räcker det ju inte såklart.
Jag läser det så.
Det liksom,
sen om hon hade varit,
hade hon varit pantad så hade det inte blivit något.
Nej, det hade det varit en vecka.
Hade du bara kanske
då? Nej, men alltså, Dagens Industri brukar publicera en sån här statusundersökning när man undersöker vad män respektive kvinnor är liksom högsta status.
Ja.
Och på kvinnor varierar det jättemycket, att kunna laga mat och vara en bra mamma, bla bla bla. Och sen så kollar man ryssar, kineser, tyskar, amerikaner, alla. Vad är högsta status bland män? Att ha en snygg fru.
Mm.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Det är faktiskt vedervärdigt.
Mm. Ja, det är det verkligen.
Men är det inte lite vedervärdigt att säga också att av kvinnor att det finaste man kan göra är att kunna laga mat? Det är också vedervärdigt. Det är lika vedervärdigt i så fall.
Ja.
Det är en hemsk värld vi lever
i. Det är en lite... Och hemskare blir det.
Ja. Sen är ju det som är tur för oss alla, det är att det är inte säkert att alla tycker att alla är, eller har samma smak och tycker om samma sorts utseende.
Nej, det är sant. Men att man själv tycker att det är en snygg fru.
Så att det är liksom... jag är ganska säker på att tyvärr så tycker inte alla som Martina att jag är snygg.
Men jag tror
men jag skulle vara skitglad ifall det var fler som gjorde det. Men det finns nog ganska
många som inte tycker. Vet du, nej men Lars, nu har jag ett minne av dig. Ett mycket tydligt minne av dig. När jag blev sur på dig, fast det inte ens var ditt fel och vi aldrig hade träffats.
Okej.
Ja. Lars och jag skulle vara på samma tidning som Slag.
Va?
Ja. Och, men lyssna nu. Mm. Och då hade de utsett Sveriges sexigaste makthavare. Jag förstår inte vad jag hade som makthavare att göra. Som, jag var ju PR-tant bara.
Ja, men du har
då läckte en mejlkonversation mellan din presssekreterare och tidningen. Eller den tidningen läckte den.
Mm.
Där de ansåg att det var inte bra för dig att vara på samma tidningsomslag som jag. För jag var en dålig feministisk förebild.
Mm.
Och då var jag sur på dig flera år efter det.
Okay.
Som om Lars hade med det var ju inte ditt fel.
Men jag tror att det var så sen ändå. Det var du och jag. Nej, det var det inte.
Jag har inget minne av det här. Men
din presssekretär tackade nej till det omslaget och det var valår.
Jag kan säga att det sker väldigt mycket som jag aldrig fick reda på.
Men nu när du får veta detta, att inte du fick vara omslaget på tidningen som skulle liksom ha en kvinna och en man, sexigaste.
Ja, i och för sig så tror jag att det hade inte varit. Jag hade inte varit så jävla sugen på det som partiledare överhuvudtaget, oavsett vem jag hade varit. Jo, men då, det hade jag tagit nu. Just i rollen vi pratade om det, va? Så kanske inte är det bästa att vara liksom den som slår på trumman för att man själv är sexy.
Ja, men sen så tycker jag att det där är en ganska läskig aspekt av politiken faktiskt. Som är, det jag märkt när jag har fört samtal med människor i alla möjliga sammanhang, att det spelar väldigt stor roll vad man så att säga tycker om partiledarna som personer.
Ja, det blir viktigare.
Jag pratade med en tant i Vallentuna för jättelänge sedan, när på den tiden Alf Svensson var partiledare för Kristdemokraterna. Ja. Hon skulle rösta på Kristdemokraterna för att Alf Svensson
var så stilig.
Han hade så fina ögon. Ja. Och
men så tänker ju människor.
Och så hade han sagt någonting om att kristen godhet.
Ja.
Men så här, okej,
okay, då kan man ju säga att då var ju inte mina framgångar som utseende.
Det var för att du var
det var för att du var med i den här tidningen.
Det var inte tillräckligt snygg.
Det var att du inte var med i den här tidningen.
Ja, det var där det skedde. Jag skulle ha ställt upp på omslaget med Dominika, då hade vi fått 10%.
Då hade
vi
bara rakt
upp. Det var en seriös tid, det var så här Veckans Affär, någon sån var det.
Ja, men jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är hemskt att överhuvudtaget den där gränsen mellan så att säga seriösa tidningar och icke börjar bli suddigare och suddigare.
Men då jag vill ändå säga så här, nu pratar vi om saker som alla pratar, men jag vill slänga in en liten fackla här och säga att jag anser att man kan se på en människas utseende vad de är för vem de är. Jag kan kasta en väldigt snabb blick på en människa och tycka att jag kan avgöra hur de är, och sen oftast visar jag sig att jag har rätt.
På vilket sätt då? Är det karaktärsdrag?
Eller? Ja, någonting i blicken. Och ja, men någonting
alltså, vad är det du kan utläsa av utseendet?
Om det är en pålitlig person, om det är en falsk person, om det är en hjärtlig person och så vidare och så vidare. Jag tycker ofta att det räcker med en ganska snabb blick på en människa för att man ska kunna scanna av dem. Och...
Men det spelar ju många på alltså den här affischen med Richard Nixon, Would you buy used car of this person.
Mm-hmm.
Det är liksom orakad Nixon. Den hade man inte haft förtroende för. Så det finns ju naturligtvis sådär. Men jag tror också att man nog alldeles för ofta går lite fel när man snabbt försöker komma
ihåg.
Jag håller med om det. Fast vet du vad jag tror, Dominika? Fast det här är ju inte om utseende, men däremot
utstrålning, karisma, någonting.
Nej, men jag lade mig vin om för några år sedan, faktiskt när Linda Skugga och jag började jobba ihop. Det var då det började, det här märkliga att nästan alla i mitt liv har andra politiska åsikter än jag. Så är det verkligen. Liksom Linda, Dominika, Bengt Olsson.
Men jag har blivit nihilist, Martina.
Du har blivit nihilist. Ja. Du, förra veckan var du kommunist, tror jag.
Nej, det var flera månader sedan, Martina.
Men
vet du, ibland är jag det. Jag är det ibland. Jag är kommunist ibland. Och sen går det över. Mm,
men alltså det där med ist och ideologier är ju lite sådär komplicerat.
Det svajar.
Det svajar.
Man är på olika humör olika dagar, det är inget konstigt.
Nej, men jag har träffat en del människor som jag vid en första anblick har upplevt som fullständigt olidliga. När det gäller saker de har skrivit i tidningen. Hur de har sett ut på bilder i tidningen. Sett vidriga ut. Hur de har liksom uttalat sig i vissa bits and pieces sådär. Och så träffar man den människan och får på något sätt höra nyanserna, höra den prata personligt om sig själv, sina bevekelsegrunder, bla bla och så vidare. Så länge det inte är fråga om en nazist eller någonting så går det ofta att...
Ja, men även de kanske man kan bota. Tror du inte det? Genom ett härligt samtal med vin och man pratar skönlitteratur och så botas de.
Nej,
du borde ju veta. Mm.
Men jag säger så här, att jag tror egentligen att vi behöver få tycka illa om folk. Och då är det helt jobbigt att komma för nära dem och inse att de är rätt schyssta i grunden de också. Mm. Alltså vi måste få känna att alla, vi gillar inte alla.
Och att det är en skillnad mellan oss.
Och därför så delar vi upp folk lite grann sådär. Jag tror att det är en väldigt mänsklig egenskap om man tänker så här, de här gillar jag och de där gillar jag inte. Och sen så blir man överbevisad om motsatsen, så ruckas lite grann ens livsgrund. Mm. Att, plötsligt så kommer man fram till att aj fan, det var inte, hon eller han var inte så jävlig som jag trodde.
Men jag
började, och det är skitjobbigt.
Ja, det är jobbigt. Det är jobbigt.
Jag vill kunna sätta in folk i fack.
Mm. Men vilka fack använder du då?
Det där med pålitlig och opålitlig är väldigt bra. Mm. Det är ett. Men det finns också någon sorts empatifack.
Ja.
Alltså människor som har förmågan att känna empati för andra, som kan också känna att, eller man känner att de är ärliga.
Det är pålitlighetstråden.
Och folk som är kalla och hårda och liksom cyniska, de går ju bort.
Men sen visar det sig att de är kalla, hårda och cyniska.
Så sätter man sig och pratar med dem och så visar det sig att de egentligen också har en kärna som är ganska stor av empati och förståelse för andra människors situation och sådär. Jag blir glad ibland när jag träffar de här riktigt äckliga typerna som faktiskt inte har den där empatigenen överhuvudtaget. För då kan jag fortsätta tycka illa om.
Det sägs att 1-2 på 100 saknar det.
Det finns kanske fler. Men, ja. Jag vet
men i våra kretsar de förmodligen. De är vanliga bland jurister, kirurger, politiker. Mm-hmm. De här som då har som någon problem med frontalloben där empatifunktionen är lite borta. Liksom.
Och ändå går det, apropå bota,
det går inte att bota. Det är inte behandlingsbart. Det är inte behandlingsbart.
Nej, men det man säger om det psykiater och psykologer säger om det är att det egentligen bara alltså att psykopati där man överhuvudtaget inte är förmögen att sätta sig in.
Eller narcissism, de är inte heller det.
Det är egentligen det finns en gen som man kan ha, eller en påverkad gen som är annorlunda, men man kan utveckla empati om man växer upp i en optimal miljö, men om man kombinerar
med en genetisk sårbarhet
sårbarhet med en vidrig uppväxt där man systematiskt
man nej men det är inte riktigt det de säger man... nu är man ju liksom, det pendlar ju mellan nature och nurture hela tiden nu tror jag att det ligger mer och att det är bara nature, att man, det är någonting som är, ser annorlunda ut när man skannar hjärnan på frontalloben.
Men det är det.
Ja.
Det är det, men man kan det, men i alla fall så det med hjärnforskning ägnar jag faktiskt väldigt stora delar av mitt liv åt. Just nu väldigt mycket trauma påverkan. Just amygdalan i hjärnan. Mm. Den kan krympa om man utsätts för väldigt hårda trauma.
Men Lars, kan du berätta om din barndom?
Mm.
Har du haft trauman i barndomen?
Nej. Det skulle vara för mycket sagt, men det har inte varit en helt konfliktfri barndom. Jag är uppvuxen i en prästfamilj, så min pappa var präst. Och mamma, hon var egentligen utbildad sjuksköterska, men hon var ju hemmafru under min och mina systrars uppväxt. I stor utsträckning så var det väldigt trygg och väldigt fin uppväxt. Men det finns inslag där som är lite... inte traumatiska, men åtminstone som ruckar lite grann på den där bilden. Och det är klart att missbruk till exempel som finns i ens närhet, det sätter spår. Och det är sånt som jag nog i vuxen ålder haft anledning att reflektera över mycket.
Har du klarat av att göra det då?
Det tycker jag. Det tycker jag. Men det tog ganska lång tid. Det är liksom, det är inte lätt att erkänna sånt där. Och sen är det så också att mina föräldrar är döda.
Då
är det också så att då blir det lite lättare att ta itu med det, för att då kan man inte konfrontera dem med det.
Då slipper man
det perspektivet att man måste gå till dem och tala om att det här var inte bra.
Liksom. Nej.
Och det var ju framförallt min mamma som jag skulle ha behövt prata med medan hon levde. Och det finns så mycket kärlek och så finns det så mycket sårade känslor. Mm. Varför gjorde vi inte bättre för varandra på något sätt? Och framförallt är det nog anklagande från min sida. Därför att jag tycker att
mot vem av de mamman?
Ja, hon hade liksom ansvar. Vilket väl är så det är. Det är väl också så jag kommer att bli bedömd av mina barn. Liksom. Att det är jag som är ansvarig i större utsträckning än dem för deras uppväxt.
Så är det. Så är det. Du är alltid den vuxnas ansvar. Ja. Men min pappa gick bort för 2 år sedan och då har jag på något sätt ställt mig på min mammas sida och tyckt att han var... Ja. Men jag ångrar det jättemycket nu. Att jag... Ja, jag tycker att hon har manipulerat mig. Min mamma lever fortfarande, jag säger det här i alla fall. Jag tycker att hon har manipulerat mig och tycker illa om min pappa. Och efter att han gick bort så tycker jag att det är en stor sorg. Mm. En stor sorg, faktiskt.
Mm. Det är svårt att vara i mitten, där du och jag är nu. Det vill säga att man å ena sidan...
Men jag tycker Lars, jag tror att Lars tror att det är lite svårt att vara i mitten också mellan oss. Alltså vi är jättesnälla, vi har ingen agenda.
Nej.
Vi är jättesnälla.
Okay.
Och det, så är det verkligen.
Vi vill få mig att slappna av.
Ja. Så kan vi bara beskriva att Lars nu sitter med armarna i kors här och tror att vi har ju ingen agenda. Vi är superflummiga nu och jag.
Jag sitter så obekvämt.
Men jag tror
att det är massa kuddar. Och...
Vet du vad jag tänker när du säger så där, Dominika? Jag tänker att du och jag kanske tror att vi är mer skrämmande än vi är. Jag tror egentligen inte att du är duggrädd för oss.
Jo, men när du såg lysten ut så kanske...
Jag såg inte lysten ut. Jo. Jag
uppfattade inte heller det.
Nej.
Ja, men gud vad
skönt. Jag
vi sitter det. Faktiskt i en källare. Det är bara vi här.
Vi skulle teoretiskt.
Du och jag sitter och pimplar vin. Lars ska till ett möte och försöka vara lite together i huvudet.
Nej, men teoretiskt
fokusera.
Här nere kan ju verkligen ingen höra dig skrika. Det är faktiskt sant.
Mm. Nej, men nej, så håller inte vi på.
Nej, vi kommer ju inte liksom att hindra dig från att gå härifrån. Men ville vi?
Men vad vill du berätta? Vad vill du berätta här hos oss som du vill ska komma fram?
Det finns ett ämne som jag börjat fundera lite mer över på senare år, och det är förmågan att hantera bitterhet.
Mm. Berätta.
Därför att det finns alldeles för många människor som jag har sett som inte klarar av att en period i livet är över, eller att det har hänt någonting där man förvisso kan ha rätt i att känna sig sårad och så, men som inte klarar av att bearbeta det och gå vidare, utan som hela tiden hänger sig kvar och som blir bittra och förgrämda. Mm. Människor som liksom lever i det förflutna och som lever sina liv genom någon oförrätt som de har blivit utsatta för, eller som de tycker sig ha blivit utsatta för. Ibland kanske inte ens är en oförrätt.
Där hör du väldigt bra tema.
Men här rör du det här från ditt liv i politiken? Med
ja, delvis. Ja. Alltså, men det är också människor som jag stött på utanför. Men gud vad mycket rättshaverister jag har kommit i kontakt med. Mm. Där jag bara känner att, men snälla människa, någonstans fanns det någon grund för din ilska och din upprördhet. Men det var 20 år sedan.
Mm.
Nu är det dags att stryka ett streck över det där och gå vidare och leva livet. Va? Men även folk som i politiken tycker sig ha blivit utsatta för kupper eller... Det är orättvist har blivit fråntagna uppdrag. Eller
så. Ja, just det.
Och så lever man kvar i det där att jag gjorde ju allting.
Det här
var tacken. Liksom. Och så blir man bitter och förgrämd och så blir man en jävligt tråkig och ful människa. För bitterhet sätter sig på utseendet. Bitterhet gör att man också ser ful ut. Det är väldigt konstigt.
Nej, men jag...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men bitterhet, också.
Det, alltså, att möta en bitter människa, det är inte att möta en vacker människa.
Men vi tar på det. Det är en mini, bara för att vi pratar om föräldrar och sen om bitterhet.
Ja.
Känner jag en man som är och skönhet. Mm. Jag känner en man som heter träffat på väldigt många år, men han är bildskön. Man ska se en bild på honom så ska man se att det här är ett symmetriskt perfekt ansikte. Men han är så fruktansvärt bitter på sina föräldrar. Och det är inte någon extrem barndom han har haft, men det är besvikelse. Så han fortfarande långt upp i 35-årsåldern ringde till föräldrarna, spelade in samtalen och skulle konfrontera dem med olika saker. Däremellan hade han olika hypokondriska problem, han hade ont överallt. Och var liksom...
Men herrar ska vara lite hypokondriska,
tänker jag. Ja, men det här var extremt.
Du skrattar igenkännande.
Och sen satt han och lyssnade, men sen satt han och lyssnade varv efter varv på de här samtalen med föräldrarna. Och det var verkligen... Det här liksom vackra ansiktet, det blev bara mer och mer, det var så spänt. Mm. Och så till slut när han var 40, när han fyllde 40, så var han så bitter över det. För nu var han snart inte den här vackra pojken längre, nu var han inte Björn Andresen längre eller Dorian Gray.
Mm. Dorian Gray är man ju alltid.
Ja, men det han började göra då, det var att han började förföra mycket gamla kvinnor.
Mm. Han var gerontofil.
För att för dem var han fortfarande vackra pojken.
Mm.
Och så fortsatte han. Mm.
Nej, men vet du, Alexander Bard har lärt mig, han är en extremt osentimental och nostalgiföraktande människa. Man kollar, man sitter inte och reminis med kompisar och pratar. Och sen är man också så här: do you remember when is the lowest form of conversation? Så
ja,
är det. Men det är det. Man ska undvika det helt och hållet. Det är helt irrelevant. Det är liksom, visst, alla har blivit pissade på, huggna i ryggen och allting.
Men då tar du också avstånd ifrån den sköna nostalgin.
Men jag tycker inte om nostalgi. Tycker du om nostalgi?
Ja. Jag kan ju sitta på landet på regniga dagar och titta på TCM i timmar. Alltså Turner Classic Movies med såna här gamla svartvita amerikanska
filmer. Men det är inte din nostalgi?
Jo, därför att under min barndom så gick de där filmerna på tv. Mm. Och jag återupplever min barndom genom de här filmerna. Jag tycker det är fantastiskt.
Men jag tycker det är motsatsen till bitterhet för mig. Det är inte så mycket att...
Det är bara barnslig.
Nej, men det är tycker jag. Inte så mycket att lämna det gamla bakom sig. Men däremot så är det mycket svårare att vara kvar ett litet ögonblick i en känsla av att det här är jag ledsen för. Det där gjorde ont. Och känna det på riktigt. Var ledsen, snarare än att vara bitter. Sen
måste man skaka av sig.
Sen gå vidare. Mm. Däremot att varv efter varv efter varv, oavsett om det gäller någonting privat eller någonting yrkesmässigt, att varv efter varv ställa samma frågor till sig själv och andra. Varför blev det så här? Eller som du måste ha varit med om. Mycket, mycket mer än jag. Men jag får ju rätt mycket mejl från folk som jag inte känner om saker. Just nu väldigt mycket rasister som skriver.
Mm. Varför det? Är du utlänning?
Nej, jag har bråkat. Nej, men jag har bråkat med Rickard Jomsson vid TV en gång. Det räcker liksom. Mm. Då hamnar man på någon lista. Och då så står det liksom, jaha, vad tycker du om att våra gamla varv på varv. Så ser jag liksom i den här mailinglistan att där kan liksom några andra såna här som pratar i TV ibland är med liksom. Och blir citerade då. Där håller du på. Det känns som att den här människan som gör så har investerat alla sina känslor av...
Men är det mycket bitterhet bland... Du måste ju ha blivit översköljd av floder av sånt där. Vad tror du är mekanismen bakom sånt?
Så jag tror Martina hade en väldig poäng här i att man får inte låtsas som om ingenting berör. Det är inte motsatsen till att bli bitter. Mm. det är snarare livsfarligt och kanske leder till ännu mer bitterhet så småningom.
Utan så man ska sluta vara nihilist? Du tycker att jag ska sluta vara nihilist?
Man måste våga känna. Man måste våga säga att det här är jobbigt, jag är ledsen, det här är för jävligt och sådär.
Men
då kan man också bearbeta den känslan och gå vidare och sen inse att om jag låter den här känslan ta över handen för framtiden, då kommer jag aldrig bli lycklig igen. Till exempel, ta bara en sån simpel sak som de flesta har varit med om, att bli sviken i ett kärleksförhållande. Att man faktiskt känner att jag har investerat så mycket av mig själv i det här förhållandet. Jag har gett allt. Och vad fick jag tillbaka? Jo, ett jättesvek som innebar att jag inte var vattenvärd. Ja, då är det väldigt lätt att leva på den känslan och fortsätta att leva i den känslan.
Och vara den övergivna människan
hela tiden. Ja, bli hela tiden. Definiera sig själv som den som har blivit sviken. Och det är ju livsfarligt. Utan visst, tillåt dig att vara jätteledsen och att gärna ta ledigt en vecka från jobbet och bara gråta. Men sen inse att den här känslan måste man komma över. För annars kommer livet att ta slut.
Och det tar ju slut oavsett. Det är bättre att vara lite glad under tiden.
Ja, det är faktiskt det. Det enda vi vet på lång sikt, det är att vi alla kommer att vara döda.
Och jag var med på ett program som även du var med i. Men jag kan inte säga det, för det är hemligt att jag är med där. Men då säger jag i alla fall så här, att det är bara tre saker som är säkra. Det är döden, skatter och att jag kommer åka ut idag. Och det gjorde jag också. Okay. Jag hörde att du också åkte ut ganska tidigt. Säg inte vilket program det var.
Men det där är ju en liten parentes. Det är inte ens en rolig parentes. Nej, jag tänkte bara på, nej, det här är bara fjäsk. Men jag tänkte på det här med skatter. Jag har ju fått... Men för det här måste ha hänt.
Ja, men det här är ju fruktansvärt det som har hänt Martina. Hon har planerat så dåligt här.
Jag har planerat
så dåligt. Kronfågel komma hem.
Nej, kronfågel inte alls komma hem.
De skickar brev.
Nej, men jag har inte jämkat upp min skatt uppåt. Jag har fått mycket högre inkomster på några år. Och då så borde jag betalat mer skatt. Men då sa jag ju, skatt, så då har folk dragit sina vanliga liksom.
Hon har inte orkat öppna kuverten.
Men det som poängen med det här var egentligen inte det, att det är synd om mig för resten. Jag får väl jobba ännu mer och betala. Men
det är däremot, klart att du får.
Ja, men däremot så har jag inte ändrat uppfattning sen jag fick högre inkomst. Jag tycker samma sak. Jag vill ha så hög skatt. Men jag att jag inte klarar av det rent tekniskt.
Men jag tror att det är likadant åt andra hållet. Jag tror folk inte ändrar uppfattningen om för lägre inkomst heller.
Nej, jag känner jag känner flera alltså, som lever på socialbidragsnivå som är...
Absolut.
Det är inte så. Men man skulle kunna. Det här är bara skryt och fjäsk. Men jag vill betala, vad fan är nu, 50% skatt. I think it's good.
För mig kan jag säga att det har varit helt avgörande när jag har haft förtroendeuppdrag och arbetat som politiker att känna att jag inte är politiker. Alltså att gå in i rollen som politiker utan att bli, liksom definiera sig själv som politiker. Utan inse att jag kommer någonstans ifrån. Och jag är ju järnvägare då. Jag jobbade 18 år på SJ och är fortfarande tjänstledig därifrån. Och
men skulle du kunna tänka dig att återta din tjänst där?
Nej, inte den som konduktör. Nej. Därför att det skulle vara så svårt just med den här igenkänningsfaktorn.
Men folk skulle passagerarna skulle älska det.
Ja, de skulle ta selfies och de skulle vilja ha autograf.
Men
att
du skulle aldrig få
men det, jag skulle ju inte komma igenom tåget.
Vagnen, nej.
Så att det finns hinder
då.
För det.
Skulle vara jättelätt att planka i det.
Men du...
Jag bara går längst bak så kommer jag aldrig dit.
Men då kan du ju inte ha.
Jag vill jämföra det här med att vad heter han som sjunger i Iron Maiden?
Bruce Dickinson.
Ja, han flyger British Airways kommersiella plan.
Han är pilot.
Han
har till och med styrt deras eget turnéplan när de har varit i Sverige.
Och han flyger kommersiellt för British Airways.
Jag tänkte om Bruce Dickinson vore steward i planet. Det skulle inte vara så.
Ja, men då säger han så här.
Han sitter där framme.
Men han sitter för jag känner folk som har flygit med honom. Då säger han så här: "Welcome to this British Airways flight. This is your captain Bruce Dickinson speaking." Så gör han.
Det är underbart.
Jag har bara hört om detta. Jag har aldrig varit på en sån
plan
själv.
Men min poäng med det här, det var att just genom att inte liksom flyga iväg och tro att politiker är ett särskilt släkte, ett särskilt yrke.
Ta bort telefonen, Martina.
Då tappar man det här som för mig i alla fall var nödvändigt att känna att jag bottnade någonstans, hörde hemma någonstans. Och om jag ser på mina kompisar på SJ så de har ju inte haft det så fett och de klagar definitivt inte på höga skatter utan de klagar i så fall på höga avgifter eller på dålig generell välfärd eller service eller sådär. Och så ser de då att jag tjänar dubbelt så mycket eller mer. Än vad de någonsin kommer att komma upp i. Skulle jag då säga att ja, för fan, man ska skatterna är ju höga, alltså, då skulle ju de bli vansinniga på mig.
Mm. Du, kan du fortfarande, trots ja, men du har ju levt ett helt annat liv nu i många år. Kan du fortfarande identifiera med de människorna?
Av två skäl tror jag kan det. Dels därför att jag just har behållit den här kontakten så att jag fortfarande har stora delar av min bekantskapskrets och vänkrets.
Och det blir inte som kuriosa?
Nej, det är mina polare. Liksom. Mm. Så att jag vet hur det är. Det andra är att vi i Vänsterpartiet har en regel som gör att vi betalar en del av våra höga inkomster till partiet.
Ja, men det
för, att inte för att inte bli för... Ändå har ju jag levt på ett privilegierat sätt, självklart, som
riksdagsledamot. Men 10 000 netto
varje månad gick ändå in till partiet. Mm. Och det gjorde att vi liksom identifierade oss inte med de här excesserna som man kan få för sig att man... Sen är det en annan sak, och det är att man blir väldigt bortskämd, inte bara ekonomiskt.
Exakt.
Allting fixas åt den. Riksdagen är en av de mest välfungerade arbetsplatser som finns. Allting finns det någon som ordnar åt den. Administrativt, resor, utbetalningar, kontorshjälp, helpdesk, allting finns det folk som jobbar.
Och kändiskapet som är väldigt förföriskt.
Det är otroligt mycket privilegier som inte är ekonomiska.
Ja, precis.
Och det märker jag nu när jag inte längre sitter i riksdagen.
När du får boka dina egna flygbiljetter.
Ja, vad mycket man skålar redan på.
Men jag slutade ju vara popstjärna helt plötsligt efter 10 års turnerande där alla, någon barens väskor och allting bara ordnade. Nej, men nu har vi börjat lite grann ibland igen. Men jag var ju det på heltid i 10 år och allting tog som hand. Det var allt entourage och folk som fixade. Sen sa Alexander Bard, nu lägger vi ner det här bandet. Och då var jag tvungen att börja leva ett vanligt liv. Så här. Mm. Det var väldigt svårt, kan jag säga. Det finns en bra Duran Duran-låt som jag tror handlar om det. Mm. Som jag tycker man ska lyssna på som ex-popstjärna och ex-politiker också. Som heter Ordinary Life.
Mm, okay.
Mm. Jag tror att den handlar om det. Jag har bara hört refrängen. Och då sjunger de Ordinary Life, bla bla bla.
Mm.
Och så låter de ledsna. Det kanske handlar om något helt annat.
Det roliga är att jag hade några få veckor. När jag trodde att jag hade blivit mycket snyggare än vanligt. Därför att jag fick så mycket service i affärer och sånt där.
Mm.
Alltså ett tag. Då folk var sådär. Jaha, men hej. Ja. Är du säker på att du är nöjd med det här? Ska jag springa och hämta några fler?
Det är för att du känner igen henne från TV.
Men jag fattade ju inte det! För det är bara den senaste liksom, tiden som det har varit så här väldigt mycket. Så jag, men gud, vad är det som har hänt? Jag har fått en ny sån här utstrålning. Jag blir
en sexy mamma.
Jag är en milf. Tills några påpekar mig att troligen är det... Folk blir så här när de ser människor som de har sett på TV.
Men vet du är precis i början av det här. Enjoy it. Det är härligast i början. Sen blir man trött på det.
Sen kanske man blir det. Men det är hemskt att jag måste köpa så mycket pinsamma saker. Som är till mina barn och sådär.
Mm.
Alltså jag måste ju gå till det.
Jag kan säga att när jag har inte gått och köpt ett graviditetstest på jättelänge. Utan varje gång jag börjar för ett graviditetstest så har någon bög fått gå och handla det till mig. Någon stackars bögslav som har fått gå så här, kan du köpa graviditetstest till mamma?
Men du har,
har du undvikit att köpa vissa saker själv som du har skickat någon till affären?
Nej, diarrémedicin.
Diarrémedicin.
Kondomer.
Glidmedel.
Nej, jag kommer inte på någonting som jag...
Som du känner att du kan inte gå och handla själv.
Jag förstår känslan.
Mm.
Men det kan ju också vara så att jag har lagt så mycket band på mig så att jag inte ens har tänkt...
Att du har inte köpt de grejerna.
Jag kan inte ens köpa. Alltså, det kan vara så. Men jag kommer inte på någonting direkt där jag känner så att nej, det där har jag avstått ifrån bara därför att jag är igenkänd. Mm. Men däremot så har jag varit med om pinsamma situationer när jag faktiskt har varit igenkänd för och samtidigt har gjort...
Handlat något pinsamt.
Eller, gjort något pinsamt.
Porrtidning.
Nej, det skulle inte
funka. Det finns inte längre.
Du måste väl ha pruttat eller något sånt där.
Ja, men det
kan jag.
Jag älskar att jag vågade säga det. Nej, men, så här,
men det kan ju hända.
Absolut. Men det är så roligt. Det finns ju så jättemycket.
Men jag är skitbra på att titta på någon annan.
Skitbra.
Nej, men det
och lite göteborgare också.
Ja, nej, men det måste ju verkligen vara. Alltså, man skulle råka ut för något sånt där jätte... Alltså, till exempel, apropå familjen Clinton så finns det ju faktiskt en YouTube-video. Den kan vara manipulerad. Mm. Det kan vara det. Men där Hillary ju faktiskt pruttar. Och grejen är att hon ser ut som om hon...
Ja, men det är pålagt, det är pålagt. Hillary har aldrig pruttat.
Det är klart att hon har pruttat.
Nej,
nej, inte så att någon har...
Nej. Vet du, jag vill avslöja en sak för dig. Det är inga kvinnor som gör.
Nej.
Kvinnor gör inte det.
Utom min fru.
Nej, inte hon, du har missförstått. Nej, du har missförstått.
Hon
inte gå på toalett.
Kvinna aldrig.
Kvinna.
Nej. Bara kvinnor, de inte har fått.
Men du, vi har ju sagt till Lars nu, vi har varit så förtroendeingivande och allting, och sagt att vi inte har någon agenda. Men vi har ju en agenda, vi vill ju egentligen fråga om en sak.
Ja,
ja.
Varsågod.
Nej, varsågod Martina.
Jag glömmer vad.
Nej, men du kommer ihåg, med bild.
Bild?
Bild
penis.
Ja.
Men vad hade vi för fråga?
Nej, men vi är ju övertygade om att det inte går att lägga ut en sån bild av misstag.
Nej, det går inte. Nej, du var stolt.
Du gjorde det med flit.
Nej, tyvärr. Alltså, sanningen är den att jag hade inga läsglasögon och tog en bild på min tatuering som är jävligt snygg.
Men varför la du upp en Insta-bild som du inte såg?
Därför att jag såg ju att det var en tatuering. Det var det
jag tror du är stolt. Du vill visa.
Jag skulle visa min fantastiska tatuering. Men sen så visade det sig att badlakanet hade ju gått åt sidan, så att mer än vad som
skulle. Men jag tror inte på detta. Jag har ju
Instagram.
Det är
bara era snuskiga fantasier.
Nej,
men,
egentligen är det så att vi var så imponerade av det här.
Alla kvinnor tyckte om den.
Jag kan säga att jag tyckte det var så jävla pinsamt när Aftonbladet ringde och sa att
Då satte du på dig glasögonen.
Du har lagt ut en bild här. Ja, så ja. Den visar nog mer än vad du hade tänkt. Och jag in på Instagram och raderar.
Du skulle aldrig radera
den. Men hur många hade inte tagit skärmdump på den?
Men du skulle inte ha raderat den.
Det är säkert att många som har den som bakgrund.
Nej, men jag har ju också Instagram. Och jag sitter och håller på att titta på bilderna liksom i 30 minuter när jag lägger
också
ut dem.
Ja.
Med glasögon och allting.
Ja, nu har jag glasögonen på mig för att kolla att ingenting.
Ja, men du och jag var ju övertygade om att detta var omöjligt. Att man inte lägger ut en bild i sociala medier utan att ha studerat dem.
Det fanns ju de som försökte liksom göra det där till en grej som skulle vara pinsam för mig. Mm. Jag tyckte ju inte att det var
särskilt
pinsamt.
Det var inte
pinsam. Det. Vad är det för pinsamt?
Utan jag tyckte liksom att det är ett misstag. Det är ett sånt gör man. Det är sånt som händer. Det är inga konstigheter.
Vem har inte ett könsorgan?
Ja, och, så att jag tyckte inte det var så. Men hela den här liksom efterspelet till det där. Det utgick ju från två olika utgångspunkter. Dels de som garvade med mig och sa: det är kul.
Ja, det var klart.
Det är klart att du har gjort bort det, men det är fan roligt. Du bjussar på det. Fan vad kul liksom. Och sen så var den andra, det var den som sa:
ja, vi tror det inte. Du egentligen så är du ute efter någonting annat än när du visat med det här. Och då,
vad då? Var det feminister?
Nej, det är tvärtom. Det var högerpersoner liksom.
Som verkligen på riktigt. Ja, men det är en sån här flygfält grej.
Men de roligaste kommentarerna, de fick jag ju från Carl Bildt och Håkan Juholt. För Carl Bildt, han skrev ju en tweet till mig där han säger: jag vill gratulera dig till din äntligen uppkomna kändiskap.
Jaha. Ja.
Och den är ju underbar. Den är så bra, så elak och samtidigt så rolig. Håkan Juholt.
Du gick från 94% till
98%. Ja, precis. Och Håkan Juholt, han skrev ett sms till mig. Han skrev så här: ja, jag hade tänkt grilla korv ikväll, men nu blir det kyckling.
Ja, men då vill jag säga att en pung kan se lite ut som en kyckling, så det är också lite konstigt.
Ja, men jag gillar de här, liksom, jag gillar de här kommentarerna, för att då liksom, de håller det på samma nivå som jag.
Man gillar det levande
och det får man ju inse ganska snabbt när man har gjort bort sig på det sättet. Det är väldigt offentligt. Så är det ju bara att göra en sak. Låt folk ha kul.
Det
finns ju ingen anledning att gå i någon försvarsställning.
Nej.
Eller utan alltså, låt folk garva.
Är ju
det är lite
ute.
Jobbigt att de garvar fortfarande ibland åt det. Men vissa grejer, de får bara leva vidare.
Det är inte ens så att alla garvar, utan det finns ju, jag vill ju då säga, vi har förstått också att det finns många kvinnor som uppskattade den väldigt mycket. Så att det fanns en tredje grupp.
Ja,
som bara,
de var väldigt
som tyckte det var trevligt. Som var trevligt. Det var ingen som sa: jag tyckte det var en trevlig bild. Bara sådär. Ingen agenda, ingen
bortgöring.
Jag ska
berätta en rolig sak. Så att jag är med i en förening på järnvägen som heter Stockholmskamraternas underhållningsförening. Och vi åker till Åland en gång per år. Och inte i år, men förra året när vi var på Åland så hade de någon sån här uppträdande på hemvägen. Där en kille skulle vara lite stuppare, vara lite rolig och sånt där. Och då när jag sitter i publiken så visar han den där bilden.
Ja.
Och visst, han visste inte om att jag satt där. Och, liksom, och gjorde sig jätterolig på min bekostnad för det. Och folk runt omkring mig, de såg att jag satt där. Så de började göra honom uppmärksam på att Hur du, den där du pratar om, han sitter där borta.
Vad hände då?
Och jag vinkade till honom lite så här också. Och det var ju jätteroligt.
Men kunde för han,
nej, han blev ju generad.
Nej.
Och det var ju jättetråkigt därför att han, det var ganska roligt. Han var inte alls särskilt elak och det var inte så. Det var ju, jag hade kunnat tänka mig att skämta ungefär samma sak.
Ja.
Men han, när han såg att jag var där, då tyckte han inte längre att det var kul att skämta om det.
Han tappade liksom
det blev jobbigt. Så han gick över till någonting annat och sådär. Och nästan bad om ursäkt.
Fast men om han hade varit skicklig. Ja. Om det hade varit Jonas Gardell. Liksom.
Ja.
Hade de fått upp den högre.
Precis, han kunde bjuda upp mig på scen.
Ja, absolut.
Jag tycker Jonas Gardell är jättetråkig. Får man säga så? Jo, det tycker jag.
Jag kommer försvara Jonas Gardell till sista. För grejen är att jag har...
Han är inte underhållande.
Ja, men han var min största idol. Grejen är, jag var helt tyst hela skoltiden. Men jag hade en skiva. Jag hade en vinylskiva hemma. Mm. Som med Jonas Gardell och Kim Hedås föreställning som de gjorde då. Som hette Kim och Jonas.
Mm.
Och där hade han bland annat en monolog som hette En modern kvinnas klagan. Den kunde jag utan till stavelse för stavelse. Den gjorde jag på roliga timmen. Sen jag född Jonas Gardell. Och kunde tröttna på honom 500,000 gånger. För att han är ganska tjatig.
Och han tilltalar inte mig alls.
Nej, men om man följer allt som Jonas Gardell gör så... Mm. Märker man att han återanvänder ganska
mycket. Ja, jävla tjat.
Men sen så kommer kärleken tillbaka. Det är som ett långt äktenskap.
Jag tycker mycket om Jonas. Men jag måste säga att den här Livet i en slag var för jävla dålig.
Ja, men den här med böger, med hiv, den var ju jättebra. Den var väldigt bra.
Filmen,
ja, Torka aldrig tårar utan handskar. Den är ju fantastisk.
Ja, den du kallar för den.
Den tycker jag var konstigt.
Den med bögarna, ja.
Varför var inte den nominerad till Augustpriset?
Men det var väl ingen film, det var väl en tv-serie?
Ja, men han skrev ju boken först.
Ja. Just det, ja. Filmatiseringen kanske var bättre.
Det kan hända att juryn ansåg att den var för populär.
Jag tycker den är fantastisk. Jag tycker det är en väl upplagd historia som dessutom är så angelägen så att man bara skriker när man läser.
Ja, det går ju inte att inte berätta det. Nej.
Men kan vi inte summera det här med Lars?
Ja, jag tror att det,
så här.
Vet ni vad jag fick
nej.
Med att min dotter spyr.
Ja, men skit i det. Nu ska vi summera med Lars. Lars ska skriva skönlitteratur.
Och du fyllde med en bok nu. Ja,
faktiskt.
Alltså, när min med bok dedikation. Kommer ut så är du en av de första som kommer att få den.
Men jag då? Alltså jag är också narcissist.
Du kommer lite längre ner på listan, men du kommer att
få den. Varför?
Jag har inte fått någon bok av dig.
Nej, det är sant. Jag köper det. Men jag har skrivit alltså en...
jag är bäst i
kvart. Okej, jag har skrivit en rysk kokbok.
Oh.
Vill du ha den med dedikation? Ja. I will fix. Ja. Jo, men så summerar vi. Lars vill
skriva
skönlitteratur. Heltidsjobb.
Mm.
Ja.
Det här är ju en jobbansökan.
Ja, men det tycker jag det ska vara.
Absolut.
Det är helt rätt.
Ja.
Det är
vad har du för lägsta lön du kan tänka dig?
Ja, det kan du väl säga.
Jag har faktiskt...
70.
Nej, det är så här att jag kommer ju snart att gå in i pensionslivet.
Mm.
Jag har ju först ett år med så kallad inkomstgaranti, men sen går jag in i pension.
Mm. Ja, för fan, vad tråkigt.
Och jag är 58 år, jag vill inte vara pensionär. Så det är mer än vad jag får i pension så att jag inte behöver ta ut ett öre från pensionsmyndigheten.
Aha.
Och det är 38 000. Så där går
du 38 000 i pension?
Nej, men sluta nu. Han börjar på, 70.
Nej, 60.
60, okej. Okay, ja.
Du ska ha 60 före skatt.
Nej, 38.
Nej, säg inte det ändå.
Jo, det är mitt minimum.
Det är Lars minimum. Ja. Men sen så kan du förstås hur långt som helst uppåt.
Ja.
Och det ska vara ett arbete som är meningsfullt, roligt, stimulerande, gärna där du får träffa intressanta människor.
Ja, framförallt där kan jag göra skillnad.
Är det viktigt för dig fortfarande?
Absolut. Och gärna inom kulturområdet, men jag kan även tänka mig att jobba med arbetsmarknad, internationellt, trafikpolitik eller någonting annat.
Bra.
Eller?
Bra.
Så det är det. Skönlitteratur, ett jobb med... Minimum, jag tycker inte man ska säga 38, det är det man kan säga 70. Ja, så får man ju förhandla ner det lite sen.
Det är ju du.
Ja.
Ja.
Och att du fortfarande vill göra skillnad.
Mm.
Mm. Att du inte har tröttnat på det tycker jag är ganska fantastiskt.
Det kommer jag aldrig tröttna på.
Och att du behöver läsglasögon. Mm. Ja, de ligger ju här i din ficka.
Sen ganska lång tid tillbaka så måste jag ha dem här för att inte lägga ut pinsamma bilder på Instagram.
Ja. Mm.
Men läsglasögon, jag är så avfört på er, och du har ju också läsglasögon.
Ja, jag är helt blind.
Jag längtar så mycket efter det.
Man tar med fönsterglas då.
Men jag tror att det är dags snart. För att sent på kvällarna så får jag förstora texten på min dator.
Ja, då är det så.
När man börjar se sämre när man är trött. Det är alltså, ett tecken.
Mina pressekreterare hade ju ganska roligt åt mig när jag blåste upp storleken till 18 punkter på tal jag skulle hålla för att liksom kunna se vad det stod.
Jag får slippa.
Men jag är så fåfäng så jag vill ju inte ha läst. Jag vill inte som Palme. Exakt.
Palme
gjorde ju en grej. Att han tog på dem av dem och sög lite grann på skattarna och sånt där.
Det är en accessoar.
Jag har aldrig kommit in i det.
Nej, inte jag heller. Nej. Vet du, jag var konferensier för på en gala på Uppsala slott. Hel lång palettklänning, stora örhängen, jättefint hår. Får mina manuskort, Inser 5 minuter innan att jag inte ser ett skit vad det står på de här jävla manuskorten. Så jag står ju hela kvällen så här. Mm. Av och på, så vill jag ändå vara lite snygg och så här. Och så på igen. Det var inte så roligt.
Men det gäller att stå för sina glasögon.
Det är svårt att göra det för en fåfäng människa.
Jo, men jag önskar det. Jag fyller 40 nu i sommar, som sagt. Och jag skulle kunna rådfråga din hustru om det där. Hur det är. Men jag tycker att det är roligt att fylla 40. Någon annat där kan se fram emot det här med glasögon.
Ja, hon tycker det.
Och för att man tar... Jag tycker
vad ska du köpa till henne i present? Det vill jag veta.
Det är redan fixat. Hon har ju fyllt. Så att vi är till New York.
Det tycker jag är jätteflott. Mm. Det tycker jag är mycket flott. Och kanske någon juvel?
Nej, någon juvel blir det inte. Nej. Men hon är en juvel.
Ja.
Oh,
ja, men, då borde du ge henne en juvel.
Nu jag orkar inte.
Jag orkar inte. Jag tror vi måste, vet du vad? Jag tror vi måste släppa Lars nu så kan du och jag sitta och begråta det här efteråt med rysk brytning. Jag tror han vill gå nu.
Ja, men,
vill
men
du Lars, gå nu?
Ja, nu. Ja, nu vill han,
kära snälla Lars, det var en ära. Ja. Verkligen en ära.
Och en glädje.
Välkommen till teatern när du vill se våra föreställningar, bla bla bla.
Etcetera, etcetera.
Puss och kram, kära lyssnare.
Ja,
vi kanske säger lite PS efter det här.
Ja, vi säger lite PS. Lite PS. Ja,
vi ska släppa PS. Lars först.
Ja. Hej, så nu har ju Lars gått då.
Ja, han var... Ja, men berätta först. Hur
nej, jag tyckte han var väldigt, väldigt gullig. Tyckte jag.
Jättesnäll.
Snäll, intelligent, äkta. Genuin. Genuin, absolut.
Helt oförställd va?
Och mycket oförställd. Mycket, mycket oförställd. Och då berättade han ju om hur man kan ha fått förställa sig. Eller inte förställa sig, men gå in i en roll.
Gå in i en roll som man måste som politiker.
Ja, men det kändes som han inte ändå hade gjort det så mycket.
Grejen var att hela tiden satt jag och tänkte på när han gjorde...
Ja, det är klart. Det men det är väl härligt att göra fingret ibland.
Ja,
man måste få göra fingret. Men mottagare av fingret kan bli ledsen såklart. Och det är dåligt.
Men Marie har kommit över det vi har pratat
om. Hon har det.
Ja, hon är inte sur för det nu flera år
sedan. Nej, jag tycker han var väldigt, väldigt bra. Mm. Han var jättebra. Är du kär i honom fortfarande efter det här mötet? Eller har den fysiska attraktionen gått över?
Inte helt.
Nej, nej, jag förstår.
Jag smekte hans arm ett par gånger.
Gjorde du det? Men det gjorde jag också, fast bara sådär vänskapligt. Men du smekte den mer erotiskt.
Nej, jag smekte den också vänskapligt, men jag kanske hade erotiska känslor.
Men han var lite rädd för att vara flankerad av oss. Och komma ner här i källaren på teatern och undra. Vi började hinka vin.
Ja, men om man är en sån som läser kroppsspråk, vilket jag inte egentligen är. Men jag har lärt mig det lite.
Ja, men läsa den här när man sitter med armarna i korsa här, den är ju lätt, det är väldigt lätt.
Ja. Då är man lite nervös, lite rädd. Jag tror han gillade oss helt okej. Men jag tror att situationen var lite sådär. Jag tror att det hade varit lättare att vara i en debatt i TV
än
att
sitta här. Det är han jättevan vid.
Så här privat.
Ja. Det här blev rätt privat. Ja.
Det var det privata.
Eller så här, det blev personligt men inte jätteprivat. Alltså, tänk på hur mycket vi inte sa som vi skulle kunna ha sagt som var mycket mycket mer privat.
Massor.
Men jag tror vi återkommer till det.
Jag tror att den här podden kommer att bli mer privat framöver.
Ja, allt eftersom.
Men vi tar det lite stegvis. Men
vad säger din man om att du är kär i Lars och Göran?
Han tycker att det är helt okej. Ja. För att hans grej är inte alls, jag har ju det här med lite äldre män.
Ja.
Men min mans fetisch, som kan vara lite oväntad därför att han är ju jätteintellektuell och sådär. Men hans grej är dansbandsbrudar. Såna här kvinnor med lite dålig klädsmak, du vet, permanentat hår, ser lite fult, för mycket smink, den sortens...
Man kan aldrig ha för mycket smink. Just saying, Martina.
Blå mascara då?
Ja.
Fult smink.
Nej, det är fult smink, jag förstår. Fel färger.
Men tänk dig typ någon som sjunger i Lars Christers eller någonting. Den typen av kvinnor.
Men Army of Lovers då, det var ju ton. Man kunde knappt röra huvudet för att sminket.
Men ni hade mycket snyggare smink.
Men det var ju mer andra färger kanske.
Andra färger, och Army of Lovers har ju alltid haft en intellektuell utstrålning.
Mm. Vilket dansband alltid... ofta inte har kan man
Nej,
säga.
Nej, ni har ju framstått för mig i alla fall som ett konstnärligt band.
Absolut.
Och med budskap.
Ja, det har vi, det är bara efter, våra budskap bara efter konstruktioner. Just saying.
Ja, men det får man väl som fan. Som
ja, och vi har ju bekräftat. Nej, men vi har också gjort det själva.
Ja, och ni själva. Ja, ni har kanske inte reflekterat så mycket just när ni
Nej, men några år senare så kunde vi säga varför jag hade gjort dessa saker. Och det har ingenting med verkligheten att göra.
Nej, men det har du ju aldrig. Men det kan vara smart ändå.
Mm.
Visst är det Alexander som har skrivit de flesta låtarna?
Ja, ja absolut. Det han är med oss också.
Mm. Men han är ju sjuk. Han är med också lite kär.
Ja, men det får du ingenting för, kan jag säga. Nu blir han jättearg på mig för att jag säger det. För att han vill ju gärna säga att han gillar kvinnor. Och så. Jag tror inte att han gör
han
det.
Han sa i vårt tv-program sen att han var bisexuell. Det blev bortklippt.
Ja, jag tror inte han är det, så det. Jag tror han bara hittar på när han säger att han är bisexuell.
Det är ju intressant att du var bisexuell.
Ja, ja, man har fler möjligheter.
Men i alla fall så nej, men jag har mina små crushes på de här äldre männen. Mm. Och Niklas har sina dansbandsångerskor och det är helt okej. Okay. Mm. Jag tycker det är mänskligt i ett äktenskap.
Ja, men jag kan säga så här att jag har ju haft både äldre män och så yngre män.
Yngre män, jag har knullat med ett par stycken, men de var inte ens kul. Jag kan inte bli kåt på dem.
Nej, men jag har testat både 10 år äldre och 10 år yngre och sådär. Och nu tycker jag att det är väldigt trevligt med någon som är jämnårig. Tycker jag är mycket trevligt.
Det har jag aldrig haft.
Testa det. Det är väldigt trevligt, kan jag säga. Trevligt är väl
ditt
konstigt.
Ditt ex var väl lite yngre än du?
Han är nästan 10 år yngre än jag.
Ja, men just det. Men nu är det typ jämnårig. Ja.
Och det är väldigt bra. Det är väldigt bra.
Okej.
Ja.
Ja. Tack.
Tips från tanten.
Tack.
Testa jämnårig.
Jämnårig.
Var inte så rad, så vad heter det? Extrem.
Nej, men
mycket äldre, mycket yngre.
Nej, men nu när jag blir själv. Du och jag är ju båda mitt emellan. Liksom. Mm. Jag är typ 40 och du är 44.
Jag är 44. Ja.
Ja, så vi är ungefär jämngamla också. Ju.
Mm. Och därför har vi också funnit varandra i den här jämnåldern som vi befinner oss i.
Men när man då är i den här mitt emellanåldern. Då så blir inte det där äldre och yngre lika intressant kanske. Därför att eller för mig så har det varit så här, den här dragningen till äldre män har varit väldigt mycket att jag...
Det är det klassiska.
Jag älskar, nej men jag dels det, men också att jag älskar erfarenhet.
Mm.
Men nu så har ju vi i vår ålder också
egen att bidra med. Men fall, du ska inte, nu är du gift och har en man och allt det där. Men jag tycker inte du ska falla i den här fällan när du lämnar din man och bara ska hålla på med yngre karar.
Det kommer inte hända.
Because it's fruitless.
Det kommer inte hända. Mm. Men grejen är att nu så dessutom, om jag skulle träffa en äldre man när jag är 60 så är ju han typ...
Yngre. Nej, men, äldre menar du?
Nej, men om jag skulle träffa en äldre man när jag är 60 då kommer ju han att vara 90, då är han snart död.
Ja, man är den som ska vara 30 år äldre. Du kanske inte kan träffa någon som är 62.
Ja. Men det här med kärleksliv, det kommer ni att få följa.
Ja.
Det kommer ni att få följa här i podden.
Kommer man få följa mitt kärleksliv, tror du, i den här podden?
Eller jag tror att många hoppas.
Ja, vi får se hur det blir med det.
Jag kan inte kommentera det just nu.
Ja, vi får se hur det blir med det där. Ja.
Du försökte ju få mig att kommentera det, men jag känner att jag inte kan det för att jag vet inte vad Dominika tänker om det.
Nej, så vi får se. Jag vet inte själv.
Nej.
Vi får se.
Vi får se. Jag kan säga att jag har haft väldigt trevligt.
Mycket, mycket, mycket trevligt.
Med Dominikas kärleksliv.
Das Vidania.
Das Vidania.
Vet du, Ludmila och Svetlana har inte kapat podden idag. De är framgång, success.
Men vet du vad jag tror att det beror på?
De är Ryssland.
Jag tror att de är kommunist. Och därför de har respekt Lars.
För Lars. Precis.
De är kommunist.
Och nu säger de att vi inte behöver kappa på. För Lars är redan kappa på.
Ja, han Lenin. Han Lenin. Och därför vi respekt, vi böjer huvud.
Ja, jag ska också göra ett litet erkännande innan vi slutar. Min mamma är stalinist.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.